I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Igår samlades vi här och vi hade Lutherstiftelsens årsstämma. Vi började med en gudstjänst och vi fick en mycket gedigen undervisning om dagens evangeliumtext. Sveinung Eriksen predikade för oss och han betonade starkt hur människorna var på väg bort från Jerusalem. Bort från Jerusalems tempel till Jeriko, till den stad som förstördes av Josua. Och han betonade att vi alla är födda med ryggen mot Gud. Det var en jättefin, innehållsrik predikan. Nu idag har vi hört att riktningen är inte bort från Gud. Utan i dagens gammaltestamentliga text som vi hörde från altaret, nu riktningen är till Gud, närmare Gud. Om dagens evangeliumtext berättar hur folket kom bort från Jerusalem, bort från alla dessa offer som man offrade för att behaga Gud, för att få delaktighet av hans nåd. Nu istället märker vi hur Kain och Abel vill offra. De vill komma nära Gud och de vill ha denna nära gemenskap med honom. Det är det bästa som vi vet. Och om allt gick snett igår när det gäller oss, när det gäller människornas inställning till Gud, nu har vi stora förhoppningar att allt ska gå jättebra. Vi kommer nära Gud, vi kommer att offra, och det är den raka motsatsen till det som vi fick höra igår. Men det som är märkligt, nu får vi egentligen intrycket att när människorna närmar sig Gud, det går ännu värre. Det uppstår en situation där dessa två som kommer till Gud, till sist, just där, vid det där ögonblicket, äger rum världshistoriens första bord. Det är hemskt att just i religiösa sammanhang, att just när man kommer så nära Gud som möjligt, då allt går snett och det blir ännu värre. Det är ett utropstecken. Det visar att det mänskliga fördärvet, det fördärv som jag bär i mitt hjärta, det är inte något som kan bara så där trollas bort. Att jag har goda tankar om Gud. Att jag tycker att det är bra att ha lite religion, lite kyrka, då och då. Nej, det är inte riktigt så. Utan när vi kommer inför Gud, så kommer jag alltid med allt det som jag bär i mitt hjärta. Så kommer jag inför Gud med ett fördärvat hjärta. Och det kan jag liksom inte lämna där på hatthyllan. Jag kan liksom inte ta bort mitt fördärv, som jag kan ta bort min jacka. Jag kommer inför Gud och jag bär med mig detta fördärv alltid. Och det är just en orsak till att vi verkligen måste börja vår gudstjänst med syndabekännelse. Det var också något som vi fick lära oss igår, när Patrick Touraine höll sitt föredrag. Och han betonade just vikten av syndabekännelsen, och han påpekade att i vissa danska, svenska, finska förhållanden man kan inleda gudstjänsten utan någon syndabekännelse. Och vad gör jag då? Då lämnas jag åt mitt eget fördärv. Då får jag ingen hjälp med det som är fel hos mig. Och det är det värsta som kan ske i en gudstjänst. Jag kommer till Gud nära honom, men jag får ingen hjälp därför att ingen förkunnar mig syndernas förlåtelse. Jag får inte bekänna mina synder i början av gudstjänsten. Men om vi nu sen försöker förstå, hur blev det möjligt att världshistorien inleddes på det här viset? Vi börjar en gudstjänst och då äger detta första mord rum, just i en sådan kontext. Det berättas att Kain gjorde det. Han var skyldig. Varför? Det finns många små saker i den här texten som kan berätta för oss någonting om hans situation. Redan när han föddes, då sa det hans mor Eva att jag har fått en man från Herren. En lite noggrannare översättning skulle lyda så här, att jag har förvärvat en man, och kanske sen en man, nämligen Herren. Vad betyder det? Jo, författaren här säger att Kain, hans namn hänger ihop med detta verb, förvärva, gana på hebreiska. Författaren ser här en viss likhet med verbet, med Kains namn. Och det kan vara utmärkande för Kain att allt vad han gjorde, det var liksom att förvärva någonting. Förvärva något inför människorna. Förvärva något inför Gud. Att åstadkomma någonting. Det blir liksom kännetecknande för Kain också i fortsättningen. Och sen det är jättekonstigt att Eva säger så här att jag har fått en man. Hur är det? Ja, 10 barnbarn, 5 egna och 2 barnbarn är på gång. När barnet är född så måste jag säga, aldrig har jag sagt, nu har jag fått en man. Utan det är baby. Det är ett gossebarn. Jag säger aldrig att nu har jag fått en riktig kar. Han föddes idag och vägde 3,5 kilo. Men så säger Eva att nu har jag fått, jag har förvärvat en man. Och aldrig i Gamla testamentet påstås något motsvarande. Men det är för Eva, det var kanske förståeligt, därför att hon tänkte, hon tyckte att det är den här mannen, det är detta barn som ska bli den där man som krossar huvudets, ormens huvud. Att nu får jag uppfyllelse av det löfte som Gud har gett. Att min sed, mitt barn, kommer att krossa huvudet på ormen och då blir allt bra. Och sen förstod Eva mer än vi ofta, nämligen hon förstod att en sådan karl måste vara Herren själv. Här i folkbibeln säger Eva, jag har fått en man från Herren, eller med Herrens hjälp. Men i grundtexten egentligen, jag har fått en man, Herren. Och det var det som Eva trodde, och kanske trodde Kain också det. Han kände inte sitt hjärta. Han kände inte att, nej, en sådan syndare som han, jag, vi alla, vi är inte. Vi kan inte ens bli med tiden. Vi kan inte ens bli den där mannen. Herren som kommer att krossa huvudets, ormens huvud. Så det var Kain som fick höra det här när han blev äldre. Och det var kanske något som blev utmärkande för hans tankesätt. Sen berättas det att han kom inför Herren. Han hade sådana höga tankar och han kommer inför Herren och han vill offra. Och det berättas att han bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Det var i och för sig inte fel att offra markens gröda till Herren. Också Mose gav sådana lagar, matoffer, motsvarande offer. Det var helt okej. Men två saker kan vi notera här. Och det var det här att Kain kom inte först med syndoffer. Han hade inget djuroffer. Ingenting sånt som skulle försona hans synder. Han kom bara så där direkt med sitt matoffer och ville visa att här har du Gud mina gåvor. Jag är den där mannen. Jag är lik dig. Och jag vill nu visa den godhet som jag kan bära fram inför dina heliga ansikten. Och sen för det andra. Det berättas inte att Kain tog ett bästa. Han tog inte förstlingsfrukt. Han tog inte det som var sördens, vi brukar tala om sördens nyheter. Åtminstone i Finland. Att det som först kan bäras fram, det bästa i sörden. Han bara kom och hans offergåva var av markens gröda, så där i allmänhet. Nu kan vi stanna här och tänka. Vi vet att Herren gillade inte det här. Och det sägs att Herren såg inte till Kain och hans offer. Det är också viktigt att här läsa noggrant hur författaren här, den helige ande, djupast sett, hur han har velat skriva ner det som vi har här. Herren såg inte till Kain och hans offer. Luther betonar att det är viktigt att notera här att Gud först såg till den som kommer med offer. Han först såg till Kain. Och när han sen märkte att Kain inte var en sådan människa som sätter all sin tillit till Guds nåd, så såg han inte heller till Kains offer. Kain blev underkänd. Och det kan vi förstå när vi läser texten. Men sen har vi Abel. Och hans namn betyder ingenting. Hans namn betyder faktiskt ingenting. Han är liksom ett tomt intet. Han är en man som var född efter Kain. Och kanske menade hans föräldrar, nej, här har vi först Kain, den där mannen. Och nu har vi sen hans broder. Men han har ingen betydelse i frälsningshistorien. Han är kanske ingenting. Och det blev kanske typiskt och utmärkande för Abels tankesätt. Han är ingenting. Men också han är medveten om att han måste komma inför Herren. Och han bär fram sin offergåva. Och nu berättas det att det var ett djuroffer. Abel förstod att någon måste dö för en sådan här man som jag. Jag är ingenting. Därför kan jag liksom inte komma inför Herren, bära fram min offergåva. Det är ingenting. Men om någon dör för mig, om någon ger det dyrbaraste, blodet för mig, då kanske kan jag komma, jag som är ingenting. Jag kan komma inför Herren och visa att ja, här står jag. Jag är inte värd att komma. Men du har blodet. Någon har dött för att jag ska komma till ditt altare. Och sen berättas det att Abel bar fram sin gåva av det förstfödda. Han förstod att inte bara vilket djur som helst, utan det ska vara den förstfödde. Det var då tiden och också idag det bästa. Men Abel kanske redan då visste i sitt hjärta att den förstfödde är också den där mannen, den där man som en gång kommer. En gång kommer han och han ska sen offra sitt eget blod. Och den där mannen, Messias, är då den som sist och slutligen garanterar att jag kan komma till Gud och bli frälst. Och sen berättas det verkligen att Herren såg till Abel och hans offer. Du kan åternotera. Gud först såg till Abel. Han sände till hans, Abels hjärta. Han visste vad som finns där. Och han märkte, här har vi en man som har blivit ödmjuk inför mina ansikten. Inför mitt ansikte. Han har ingenting, men han kommer till mig och sätter all sitt hopp på det offer, offerdjur och det blod som sen blir en förebild för Guds sons eget försoningsblod. Ja, det var en klar skillnad här mellan den falska och rätta gudstjänsten. Och nu stöter vi som sagt, nu stöter vi på detta hemska faktum att allt det här leder till världshistoriens första bord. Kain är inte nöjd. Och också nu talar Luther mycket om två kyrkor. Vi har Kains kyrka och Abels kyrka. Och de kan aldrig försonas med varandra. De står alltid mot varandra och Kain förföljer Abel. Och Abel måste lida och då måste bära. Måste dö för sin tros skull. Så att det är någonting, något sånt som pågår i varje stora kyrka och i varje mindre kyrka. Och det är något som pågår också i svenska kyrkan. Något som pågår i finska kyrkan. Och i vilken kyrka som helst, det är denna motsättning. Denna raka kollision. Något som vi aldrig kan undvika. Det står skrivet så här. Och Paulus hänvisar till den motsättning som fanns mellan Ismael och Isak. Jakob och Esau. Och också han skriver att på samma sätt nu i denna tid förföljer Ismael, Isak, förföljer Esau, Jakob. Vi kan inte trolla bort denna verklighet. Vi lever här på jorden, vi lever mitt i en församling, mitt i en kyrka. Och vi måste förstå att det här är verkligheten också idag. Sen berättas det att Gud ställer en fråga till Kain. Och det är ganska märkligt att Guds första fråga till mänskan, till hela mänskligheten. Det var det här, var är du? Och nu, denna andra fråga, lika viktig. Var är din broder? Två centrala frågor. Var är du? Och om jag inte kan besvara den här frågan, så har jag ingen aning om var min broder är. Min bror eller syster. Jag är helt vilseled. Och det här betyder att om vi inte har gemenskap med vår skapare, med vår Gud, som är allsmäktig och har skapat var och en av oss, då förlorar jag mitt självmedvetande. Jag fattar inte var jag är. Ja, här nu på Lutherstiftelsen eller i FFGs kapell. Eller där någonstans, men så där riktigt ni förstår. Var är jag? Och sen kan jag inte liksom hitta min bror eller syster. Jag blir helt vilseled. Jag har ingen aning. Hur ska jag leva här på jorden? Hur ska jag gå vidare? Jag bara... jag är liksom plankton i havet. Och strömmen tar plankton dit strömmen vill. Men jag kan inte simma emot strömmen. Jag måste bara liksom, jag drivs med. Och när sen Gud frågar Kain, var är din bror? Då kommer en jättestor skillnad om vi jämför Kains svar med sin fars svar efter syndafallet i paradiset. Där har Adam ändå, även om han ville försvara sig själv, Eva likaså, men han har ändå berättat för Gud, åtminstone lite åt det hållet, att jag var rädd. Och sen avslöjade Adam, när Gud visste allt, så berättade han, jo, jag gjorde det här. Visserligen försvarade han sig själv att det var hustruns fel. Men ändå. Men nu möter vi alltså Kain. Och han svarade, jag vet inte. Han ljuger direkt. Och sen kommer han med en motfråga. Ska jag hålla reda på min bror? Det är en fråga som egentligen inleder ett hån mot Gud. Nämligen Abel. Vem var han? Han blev herde. En herde som ska vakta sin jord, ta hand om sina får. Och Kain använder samma verb. Jag vet inte var min bror Abel är. Ska jag hålla reda på min bror? Ska jag vakta honom? Ska jag ta hand om honom? Han som är en herde. Han som själv måste liksom veta var sina får finns. Och själv måste leda dem till frisk vatten. Gröna ängar. Menar du nu verkligen Gud? Haha. Att jag ska ta hand om min bror. Så att det här är något som inte alls passar ihop med det som vi har gjort i början av vår gudstjänst. Eller det som publikanen har gjort där i tempelområdet. Han slog sig på hjärtat, bröstet, och sade jag fattig syndig människa. Förbarma dig över mig. Kain är inte en sådan man. Och då övergår Gud direkt. Vad har du gjort? Hör din brors blod ropar till mig från marken. Så att det finns inget löftesord. Inte här något som vill komma med tröstan, med tröst. Kain får höra kringflackande och hemlös ska han vara på jorden. Ett hemskt öde. Livet fortsätter, men det finns inget mål, inget syfte. Allt är liksom meningslöst. Det är ju något som på ett ganska bra sätt skildrar dagens människor, eller vad? Att allt är meningslöst. Vad är syftet med mitt liv? Vart är jag på väg? Kains öde är många människors öde idag. Men sen fortsätter diskussionen, och denna fortsatta diskussion går utöver det som vi hörde från altaret. Nämligen Kain förstår att det är hemskt. Och han är närmast rädd för syndens följder. Inte för synden själv. Och han säger, se idag driver du mig bort från åkerjorden. Och jag är dolt för ditt ansikte. Rotlös och hemlös blir jag på jorden. Och vem som helst som möter mig kan döda mig. Det är en ganska bra sammanfattning av dagens människors sinne, tankesätt. Jag är dold för Guds ansikte. Jag är rotlös, hemlös här på jorden. Och vem som helst som möter mig kan göra illa mot mig. Och vad säger då Gud? Lovad vare hans namn, han är barmhärtig. Han vill också ge Kain något som han kan ta med sig. Som han kan hålla i minnet. Och det berättas lite i dolda ordalag. Att Herren satte ett tecken på Kain. Så att ingen som mötte honom skulle döda honom. Ett tecken. Vad är det? Ingen vet. Ingen vet så där riktigt vad detta tecken står för. Men Gud sätter detta tecken på Kain. Och på hebreiska. En kort stund. Lektion i hebreiska. Tecken på hebreiska är åt. Och vad betyder detta ord? Först kan vi notera att den första bokstaven, A, det är Alef. Det är verkligen den första bokstaven i hebreiska. Och också i detta ord. Sen den sista bokstaven är Tav. T. Och det är också sista bokstaven i hebreiska alfabet. Så att detta ord tecken inleds med Alef, avslutas med Tav. Den första och sista bokstaven. På grekiska skulle det här heta Alfa och Omega. Då har vi ett tecken som liknar det som Jesus säger om sig själv. Jag är början och slut. Jag är alfa, den första bokstaven i grekiskan. Jag är omega, den sista bokstaven i grekiskan. Det är ett tecken som Kain får. Och här emellan, mellan dessa två bokstäver har vi å, åt. Och det är vokaltecken, men ett vokaltecken som skrivs ut på det viset att där har vi vav. Som står för vokaltecken. Och vav i hebreiska står för en pinne. För en spik. Och om vi nu börjar tänka på detta tecken som Kain får. Det är ett tecken som börjar med alef. Avslutas med vav. Jag är början och slut. Och här emellan finns det spikar som visar att jag blir korsfäst. Och det är detta tecken som Kain får på sin panna. Och det är detta tecken som också vi har fått. I dopet har du fått det heliga korset på din panna och på ditt bröst. Och det är tecken som följer med dig livet ut. Nu kan vi inte mer säga att alla svenskar är döpta. Men många är. Och det är tecken som de bär med sig som Kain. Och vad gör vi med ett sånt tecken? Det är ett tecken som inte betyder någonting. Är det ett tecken som vi liksom proklamerar ut i konfirmansålder så att vi bär korset runt halsen? Men det betyder inte mer. Och om vi nu kommer tillbaka ännu till Kains namn, så betyder Kains namn egentligen lans eller spjut. Så att Kain har detta tecken på sin panna. Alfa och omega, som är korsfäst. Och han själv är spjut, som den romerska soldaten använde. För att visa att ja, Kristus är verkligen dött för våra synders skull. Och det kom ut blod och vatten. Så att det är något som blir uppmaningen. Använder du blod och vatten så att du är ren gjort i dopets vatten. Och du ofta kommer till nattvardsbordet för att ta emot syndernas förlåtelse. Då har du ett tecken, sakramentet, synligt ord, som visar att du är på den rätta vägen. Du kommer till Herrens altare. Du kommer med dina offergåvor, men du sätter inte din tillit till dig själv, utan du vill ta emot detta tecken, det som tecken står för. Jesus Kristus är ditt livs alfa och omega. Det bästa som du har. Det finns inget annat. Ingen annan. Och han har dött för dig. Och han har gett också dopets och nattvardens tecken. Så att du får hämta syndernas förlåtelse. Och sätta din tillit till din mästare. Så som Abel gjorde. Du, jag, vi är ingenting. Vi är Abel. Men vi har en mästare som har allt. Och när vi kommer till honom, vi som inte har någonting, vi får allt av honom. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, intill tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.